inledande momenten i Jesu liv är likasom avklarade nu i Lukas evangeliet. Hans födelse, hans uppväxttid och så framträdandet på scenen, dopet och frestelsen. Nu träder han fram inför människorna. Nu börjar allvaret bland människorna. Och det står nu i vers 14 att Jesus vände i andens kraft tillbaka till Galileen. Han började sin tjänst som en vandrande predikant. Han gick omkring, står det, och undervisade i deras synagogor. Och Lukas kommer i de närmaste kapitlen att särskilt koncentrera sig på Jesu undervisning och sysselsätta sig med innehållet i Jesu undervisning och folkets reaktion på densamma. Vers 14 och 15 utgör likasom en summerande introduktion till vad som följer i de närmaste kapitlen. Hur han alltså gick omkring i städer och byar och in i synagogorna och undervisade där. Det står att han i andens kraft vände tillbaka för att undervisa. Det var auktoritet, det var kraft, det var övertygelse. Det var ljus och klarhet i hans undervisning. Och sånt uppskattade människorna. Han blev prisad, står det. Uppskattad, och ryktet om honom gick ut över bygden. Och Jesus återvände nu till Galileen. Och helt andra omständigheter är nu för handen än de under vilka han hade lämnat Galileen för några månader sedan. Han hade lämnat som snickarsonen utan någon större ryktbarhet omkring sin person. Men nu vänder han åter, smord av Gud och i andens kraft, för att fullgöra det uppdrag för vars skull han egentligen hade blivit ett med människosläktet. Och alla gamla testamentets löften, så många de var, skulle nu komma att uppfyllas i denna person. I Galileen fanns på den här tiden enligt Josefus inte mindre än 204 byar och städer och många synagogor att besöka. Ett tättbefolkat område med uppskattningsvis 3 miljoner människor och invånare. Och vi ser här att Jesus undervisade företrädesvis i synagogorna. Han valde synagogorna som platsen för sin undervisning. Så kom han också till Nasaret, men ryktet hade gått före honom, och många såg nu på honom med helt andra ögon än som man hade sett på honom med när han gick där som snickaren. Granskande, undrande, kanske lite kritiska och skeptiska. Vad var det som hade hänt med denne snickarson egentligen? Han var ju en av deras egna söner. Kanske höll man en viss distans till honom nu. Man visste inte riktigt hur man skulle börja samtalet. Man kände sig lite fundersam över om man egentligen vågade tala med honom. Såna märkliga rykten som nu gick om denne man, om hans undervisning, om de under som hade utförts genom honom. Man tycktes invänta sabbatsdagen, då alla förväntade sig att han skulle finnas i synagogan, och då man naturligtvis förväntade sig att han också skulle tala i deras synagoga. Och så var sabbatsdagen äntligen inne. Och så står det i vers 16: och på sabbatsdagen gick Jesus så som hans sed var in i synagogan. Synagogan var ingen fullkomlig institution, men Jesus valde ändå den som platsen för sin undervisning. Det fanns inga fullkomliga synagogor på Jesu tid, lika lite som det finns några fullkomliga församlingar eller kyrkor på vår tid. Men när sabbaten var inne, då var Jesus där. Då var han där. Han satt inte hemma och rynkade näsan i någon slags kritisk attityd. Han var där, mitt ibland de ofullkomliga människorna, och han delade deras gudstjänstgemenskap. Han skämdes inte för att vara där mitt ibland dem, fast det fanns en del som var riktiga hycklare i den samlingen, som vi snart ska se i vår text. Han delade dock deras gudstjänstgemenskap. Han ansåg inte att hans religion var en privatsak som han skötte om hemma i sin egen kammare. Han mötte med Guds folk till gudstjänst. Och i den här synagogan hade han suttit hundratals gånger. Redan som liten pojke, som ungdom och som mogen man. Han hade varit där säkerligen i den mån han kunnat varenda sabbat. Och nu var han där igen, glad över det budskap som han hade att förkunna för sin hemstads invånare. Men kanske också sorgsen över vetskapen om det mottagande det skulle få. Ja, hur många gånger hade han inte gått över de slitna trösklarna i Nasarets synagoga? Han kände varenda vrå i den här byggnaden. Allt sedan han som liten grabb hade suttit och räknat takbjälkarna i hopp om att få tiden att gå. Varenda sittplats kände han till. Och nu var han åter där, och de gamla välkända ansiktena runt omkring honom, och de välbekanta rösterna och viskningarna och hälsningarna och nickningarna. Allt var så välbekant för honom. Enligt rabbinsk ordning så var det så här, att man skulle gå raskt till synagogan på sabbatsdagens morgon. Och när man gick hem så skulle man gå och riktigt släpa stegen efter sig, för att liksom med hela kroppen antyda att man var ivrig att komma till Guds tjänst. Och man var sorgsen över att behöva gå därifrån. Jag vet inte hur det är med oss. Om du tittar ut i fönstret härifrån kyrkan så där ett par tre minuter i elva, så tror jag du kan få se en del som har bråttom. Hoppas det är för att de ska hinna till gudstjänsten och få vara med om glädjen här. Men ibland så har vi nog bråttom bara för att vi har ont om tid. Men jag tror också att den attityd finns hos många av oss. Oh, vilken glädje att få gå till Guds hus. Och det finns de som inte kan gå fort. Och det finns de som inte har bil att köra fort till gudstjänsten med. Och som går upp tidigt på söndag morgon för att hinna äta sin frukost, hinna klä sig, hinna ta spårvagnen, hinna byta och hinna vara här och sitta ner i god tid innan gudstjänsten börjar. De älskar Guds hus. De vill inte missa en sekund av denna dyrbara gudstjänsttid. Välkomna till Saronkyrkans gudstjänst idag. Jag gladdes när man sa det till mig. Vi ska gå till Herrens hus. Det ska vara fest här. Ni ska känna er hemma här. Ni ska känna att här är det underbart att vara, för här bor Gud. Och jag vill inte missa möjligheten att få möta Gud tillsammans med Guds folk. Ha gärna den där känslan av att det är tråkigt att gå härifrån. Ta gärna kyrkkaffe. Dröj dig kvar i korridorerna. Hälsa på varandra. Njut av gemenskapen. Hälsa på någon ny, något nytt ansikte efter gudstjänsten idag. Ta tid på dig. Avsätt söndagen för gemenskap med Guds barn. Ha inte så bråttom hem som du möjligen hade hit. Ja. Synagogsgudstjänsten, den gick till lite annorlunda kanske än vår gudstjänst, så långt vi vet. Om det nu var riktigt så här på Jesu tid kan vi inte med säkerhet säga. Men när man gick över tröskeln in i synagogan så stannade man upp i enskild bön först. Sedan satte man sig ner i synagogan och stod upp och läste trosbekännelsen från 5 Mosebok 6 till exempel. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag giver dig ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du står upp. Och så fortsätter man att läsa dessa ord som man älskade ifrån den mosaiska lagen. På denna trosbekännelse så följde böner av olika slag som lästes. Och så kom den stora stunden i synagogsgudstjänsten. Den stund då man skulle hämta fram skriftrullarna som förvarades i en särskild avsedd kista. Den heliga kistan, eller arken som den kallades. Och en särskild tjänare i synagogan hade som enda uppgift att få gå och lyfta på locket och hämta fram de heliga skriftrullarna där Guds ord stod nedtecknat, och räcka åt den som denna dag skulle börja läsningen. Och det gick så till att man i första hand läste ifrån de fem Moseböckerna. Och man var fem stycken som turades om att läsa varsitt avsnitt ur de fem Moseböckerna, ur lagen. Och så följde efter varje vers en översättning till arameiska, som ju var den tidens talspråk bland judarna. Man förstod inte alltid hebreiskan. Efter det att lagen hade förelästs så stod en annan person upp och föreläste ett avsnitt ur profeterna. Och vi vet inte med säkerhet om textvalet var på förhand angivet. Senare var det så. Efter dessa moment av skriftläsning så följde bön, och så kom en kort utläggning eller predikan av övertexten. Och den utfördes av någon i synagogan. Det var ingen särskild pastor eller så på den tiden, utan bara om någon ansågs någorlunda kompetent och man hade moral, förtroende för hans moral och liv, så kunde man be honom att hålla en utläggning den här sabbaten. Eller om det fanns någon framstående person som var på tillfälligt besök, så hände det ofta att man bad honom att utlägga texten den dagen. Och helt säkert hade man bett Jesus Kristus att medverka med skriftläsning och predikan den här dagen. Dels ville man naturligtvis få bekräftat också i hans hemstad om ryktet om honom verkligen var sant. Och för det andra så kanske man var nyfiken på vad han egentligen skulle säga för någonting. Synagogan var säkerligen packad till sista plats den här sabbaten, när bygdens egen son skulle framträda. Han som hade skaffat sig ett så märkligt rykte dessa sista månader. Och när läsningen från lagen var avslutad, så räckte man åt Jesus, står det i vers 17, Jesaja-rullen ska det egentligen stå, för man hade inte böcker på den tiden, man hade rullar, skriftrullar. Och han öppnade skriftrullen, och han slog inte upp på måfå. Egentligen så säger grundtexten: när han öppnade bokrullen fann han det ställe där det stod skrivet. Antingen hade Jesus själv bestämt detta avsnitt som han nu kom att läsa, eller också råkade vara så att det avsnittet var avsett just för den sabbatens profetläsning. Jesus läser i varje fall från Jesaja 61 och en mening från Jesaja 58:6. Och det citat som Lukas här återger är en något fri återgivning utav Septuaginta översättningen ifrån hebreiskan. Och avsnittet handlar om hur Herrens tjänare, smord av den helige ande, har blivit sänd för att ta sig an människor som befinner sig i trångmål på olika sätt. De fattiga, de fångna, de blinda, de förtryckta. Det är för deras skull som Herrens tjänare har kommit. Det är för deras skull som han har kommit för att förändra deras situation. Oh, vilket hopp det ligger i denna profetia. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, ja, att giva de förtryckta frihet. Han kom inte för de friska, så att säga. Han kom för dem som behövde en frälsare, som behövde en läkare. De flesta är överens om att Jesaja i sin beskrivning av Herrens tjänare och Herrens tjänares uppdrag använder metaforiskt bildspråk. Alltså använder ett bildspråk för att uttrycka andliga sanningar. Och vi har därför inte rätt att framtvinga en bokstavlig betydelse i orden som här används. Det är inget socialpolitiskt program som här presenteras. Alla fraserna säger egentligen i huvudsak samma sak, nämligen att Jesus har kommit för att ta sig an dem som är i nöd. Han har kommit i egenskap av frälsare för att hjälpa människor. Och först så betonas den gudomliga utrustningen för det här uppdraget i vers 18. Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Den gudomliga utrustningen. Herren har sänt mig. Den gudomliga utsändningen. Verbet betonar att Jesus var sänd med gudomlig auktoritet, med auktoritet att agera å Guds vägnar. Han har sänt mig till att förkunna, till att predika. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap, evangelium för de fattiga. I Jesaja 61 heter det utifrån hebreiskan: han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Det som är uppgivna på sitt eget, det som har kommit till änden av sitt eget och därför beredda att ta emot hjälp, det är till dem som han nu kommer med glada nyheter och säger: det finns hjälp för er. Det var de som var beredda att ta emot. Det var de som inte längre förlitade sig på sin egen förmåga och skicklighet och präktighet. Det är inte fel dock att poängtera Jesus särskilda intresse för de socialt fattiga, även om det inte i främsta hand är om de som texten handlar. Men vi vet att Gamla testamentet redan mycket starkt betonar Guds folks ansvar för de fattiga, för de svaga och värnlösa. Att Guds lag och den mosaiska lagen slår vakt om änkorna, slår vakt om de föräldralösa, slår vakt om behövande och förtryckta människor och främlingar som bodde ibland dem. Man fick inte ha anseende till personen. De svaga skulle hjälpas och man skulle gärna ge åt dem som behövde. Och änkorna skulle man se till att de blev välförsörjda, och de fader- och moderlösa skulle man ta hand om. Det var lagstiftat. Och var tredje år, mina vänner, skulle man frambära ett särskilt tionde som också skulle tjäna till att ge de faderlösa och moderlösa och främlingar och änkor ett särskilt socialt understöd, så att säga, eftersom de saknade möjligheten till egen utkomst och inkomstmöjligheter. Så Guds lag hade lagstadgat rättigheter för de svagare i samhället. Och Jesus står i samma tradition, och han riktar evangeliets förkunnelse många gånger särskilt till de fattiga. Troligen var det lättare att nå de fattiga därför att de var mottagligare, därför att deras fattigdom hade gjort dem lite mer ödmjuka än de rika och duktiga, som lättare kunde få den falska förtröstan att de hade en egen grund att stå på. Och vid flera tillfällen så rekommenderar Jesus faktiskt att man ska visa särskilt intresse för de fattiga. Jesus säger i Lukas evangeliets 14 kapitel: om någon vill ordna ett gästabud eller bjud på middag, så inbjud inte dina vänner eller dina bröder eller dina fränder i första hand, de som kan bjuda igen alltså, ej heller dina rika grannar. Utan när du gör gästabud, vers 13, så bjud de fattiga, bjud krymplingarna, de halta, de blinda. Salig är du då, ty eftersom de inte förmår vedergälla dig, ska du få din vedergällning vid det rättfärdigas uppståndelse. Ta hand om de socialt utslagna, sa Jesus. De som inte kan betala igen, de som inte kan bjuda igen. Men Herren ska inte låta någon vara någonting skyldigt. Och om vi idag inriktade oss på de fattiga i den här världen, så skulle vi som församling ha hur mycket som helst att göra och kanske få skörda större skördar. Observera dock att Jesus säger och hävdar att de fattiga är i behov av evangeliets förkunnelse. Det är inget socialpolitiskt program i första hand. Han menar tydligen att även de fattiga behöver evangeliet. De är inte mindre syndare därför att de råkar vara fattiga. Och det bästa vi kan göra för de fattiga är att ge dem evangeliet, men inte därför underlåta att också hjälpa dem socialt. Att tala om de fattiga i vår omedelbara närhet här i Göteborg kanske skulle betyda att vi ännu mer tog oss an storstadens problem och de människoöden och tragiska situationer och människoöden som storstadsproblematiken för med sig. Och jag är säker på att om Jesus skulle besöka Göteborg idag, så skulle han med glädje studera räddningsmissionens arbete, Linneahusets arbete, och känna sig väldigt hemma i de sammanhangen där man verkligen tar sig an samhällets svaga människor. Men evangeliets kraft måste finnas där. Om vi enbart som kristen församling idag skulle sysselsätta oss med samhällets alla orättvisor, så skulle vi snart drunkna i den problematiken och kanske glömma bort att vi är sända för att vara människofiskare. Vi är kallade att vinna människor, hela människan, för Kristus. John Wesley, Englands store väckelseevangelist på 1700-talet, predikade ofta klockan 5 på morgonen. Inte söndag morgon, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, klockan 5. Inte för att det var så väldigt välbehagligt för en predikant att sätta igång och predika då, men därför att det var den stunden som skarorna var på väg till fabrikerna och gruvorna, och han kunde med lätthet samla dem utanför fabriksportarna och ge dem evangeliet innan de gick in för att utföra sitt hårda dagsverke. Och det var bland dessa människor, arbetarna och de fattiga, som man skördade sina största resultat. Vi måste se upp, mina vänner, så att vi inte som församling i denna kyrka blir någon slags medelklassens imperium som anser oss för fina för behovets människor. Det är oftast inte i de vackra katedralerna som de största väckelserna har brunnit. Det är de enkla bönekapellen. Det är hemma i stugmötena. Det var då det hände, i de enkla och små sammanhangen. Gud förbjuder att vi skulle låta denna byggnad bli ett hinder för oss som församling att vara ett instrument för Guds väckelse till dem som verkligen behöver budskapet. Vi måste ständigt påminna varandra att det inte är på tegelstenarna det beror, att det inte är på en snygg predikstol och en vacker utstyrsel i denna kyrka som det beror, utan att det är på Guds ande. Och vi får aldrig älska vår kyrka så att det skymmer detta och gör oss på något vis stolta över skönheten i en byggnad. Det ligger en satans list i detta. Som Guds församling och Kristi kropp har vi ett uppenbart ansvar för de svaga och socialt utslagna, och vi får inte göra tröskeln hög. Den ska vara låg, och den ska vara nött av dessa människor. Och det får aldrig bli så att de känner att vi är för fina för behovets barn. Vi är glada för all utbildning som människor kan skaffa sig, och unga människor kan skaffa sig. Men Gud bevara oss från prestige och karriärsynd, där vi räknar titlar och akademiska meriter och tycker att vi är nog en bildad grupp människor vi. Och så går den behövande, fattiga människan förbi vår vackra kyrkobyggnad. John Calvin sa om Jesus: trots att han var hela världens herre, så föredrog han barn och okunniga personers gemenskap framför de visa. Han umgicks gärna med fiskarna. Han hade ingenting emot att stanna upp och prata med barnen. Vi får aldrig bli så fina att vi inte kan följa med Jesus till slumkvarteren. Nästa metafor. Han har sänt mig att predika frihet för de fångna och syn för de blinda. Ordagrant, att predika eller förkunna befrielse för fångar. Jesus talar om andlig träldom. Om syndens träldom. Den som gör synd är syndens träl. Han är fånge. Han behöver bli fri. Och i sitt sammanhang här så måste uttrycket predika syn för de blinda också i första hand handla om andlig blindhet, från vilken Jesus vill hela. Och det syftar alltså inte primärt på det faktum att Jesus också kunde helbreda göra från fysisk blindhet. Låt mig gå till Jesaja 42, där du har ett parallellställe till Jesaja 61. Så tror jag säkert du ska förstå att detta här är en bildlig beskrivning av ett folks andliga situation. Jesaja 42, vers 6. Jag, Herren, har kallat dig, min tjänare, i rättfärdighet. Jag vill sätta dig till ett ljus för folkslagen. Ett ljus för folkslagen. Det är väl ingen som tror att Jesus skulle vara något slags lysande fenomen som snurrade runt jorden och lyste för alla folkslag. Vi förstår att det är poetiskt bildspråk det handlar om. Ett ljus för folkslagen, för att du må öppna de blindas ögon och föra fångar ut ur fängelse, ja, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Är det inte ett tydligt bildspråk att vi behöver ljus därför att vi är i mörker? Och nu har han kommit som är världens ljus, och han vill föra fångarna ut ur de mörka fängelsehålorna som synden har greppat in dem i, och göra oss fria. Frälsningens frihet. Jesaja använder ett bildspråk för att beskriva andlig blindhet och andlig träldom. Och det är talande bilder av hela mänsklighetens tillstånd. Alla behöver nämligen detta budskap, vare sig de är fattiga eller rika, vare sig de sitter bokstavligen i fängelse eller inte. Det är inte bara fångarna som behöver höra frihetens budskap. Det är också fängelsedirektörerna, som i Filippi en gång. Vare sig det är förtryckta människor eller det är förtryckarna, så är de i lika stort behov av frigörelsens evangelium. Missionsbefallningen vet inte av några begränsningar. Missionsbefallningen vet inte av några klassrestriktioner, så att budskapet bara skulle predikas för en viss klass, som möjligen skulle vara mer värd detsamma. Jesus har dött för alla människor, alltså är vi alla värda att få höra. Gå ut och predika evangelium för alla folk. Predika evangelium för allt skapat. Så göd hans missionsbefallning. Alla har ju syndat och är saknad av härligheten från Gud. Kort sagt, vers 19. Jag har kommit för att predika ett nådens år från Herren. Ett nådens år från Herren har brutit in. Troligen är det här en hänsyftning till det judiska jubelåret. Jubelår, det låter väl underbart. Och det var ett underbart år i det judiska nationens liv. Det kallades jubelår för att det faktiskt kännetecknades av jubel och basunklang. Jag höll på att säga från morgon till kväll, från 1 januari till 31 december. Vart 50:e år var det jubelår. Du kan läsa om det här i tredje Mosebok 25. Det 50:e året skulle helgas för Herren. Det skulle särskilt avskiljas för Herren. Det var Herrens särskilda år likaså. Och det står i tredje Mosebok 25 att det året skulle frihet utropas för alla som befann sig i slavtjänst. Nu skulle de bli fria. Ingen hade rätt att hålla någon som slav. Frihetens år för den. All såld egendom som man kanske hade tvingats sälja på grund av ekonomiska bekymmer, all sån såld egendom skulle detta jubelår återgå till den ursprungliga ägaren, utan att han behövde ersätta någonting för det, utan helt automatiskt skulle all såld egendom återgå till den ursprungliga ägaren. Därigenom kunde aldrig någon slutligen göra sig rik på andras bekostnad, så att säga. För vart 50:e år så måste de lämna från sig inköpta egendomar, och de återgick till den ursprungliga ägaren, och ingen kunde i längden bli fattig. 50:e året talade om att de fattiga återigen blev rika likaså. Och all låneskuld skulle fullständigt avskrivas det året. Så ingen skulle det året behöva känna att han var skyldig någon något. Ja, det var ett härligt år. Jag undrar om vårt svenska bankväsende skulle våga gå in på sådana premisser. Men det var ett år som kännetecknades av frihet och nåd och generositet och kärlek. Och enligt Jesaja 61 skulle det komma en hel tidsepok, tydligen, som skulle kännetecknas av jubelårets välsignelser. Och denna text, mina vänner, som den här dagen i sabbaten är föremål för Jesu predikan, den, säger Jesus nu, har fått sin fullbordan i det att jubelåret nu har begynt. Guds jubelår! Jesus slutar, märkligt nog, förstår du, sin läsning mitt i en mening i Jesaja 61 och 2. Hade han fortsatt att läsa skulle det ha stått: och en hämndens dag från Gud. Men det uttrycket passade inte för det uppdrag som han nu hade kommit för. Nådens uppdrag, hans första tillkommelse, handlade om att förverkliga nådens möjligheter i mänsklighetens historia. Och vi tror att den andra delen av Jesaja profetian handlar om hans andra tillkommelse, då han ska komma såsom domare. Och det är i Gamla testamentet ofta svårt att urskilja och skilja mellan Jesu första och andra tillkommelse. Det var inte så lätt att göra det. Men här gör han en antydan själv om detta. Och när han har läst detta så rullar han ihop bokrullen och ger den tillbaka till tjänaren, som lägger den tillbaka i kistan, och så sätter Jesus sig ner. Och det detaljerade referat av händelseförloppet som vi har ifrån vers 20 och framåt, det tyder på att Lukas verkligen har intervjuat ett ögonvittne som var med den här dagen i sabbaten, på sabbaten i Nasaret, och kunde skildra detaljerna och själva stämningen i synagogan. När man läste skrifterna, då hade alla stått upp. Men när man predikade, då satt inte bara församlingen ner, utan också predikanten. Det var nämligen den tiden sedan. Man hade en särskild avsedd stol för den som skulle predika. Inte så dumt, va? Tänk om det fanns en skön fåtölj här som man kunde sätta sig i. Men det skulle nog vara ganska svårt. Jag kan ju knappt vara stilla när jag står. Vi läser ofta om att Kristus satt när han undervisade. I 5 kapitlets 3 vers så stötte han ut en båt från land och satte sig i båten och undervisade. När de kommer och griper honom i Getsemane så säger han: var dag har jag suttit i helgedomen och undervisat utan att ni har gripit mig. Jesus satte sig ner och därmed gjorde sig lika som beredd på att predika. Det var dödstyst. Allas ögon var riktade på Jesus i spänd förväntan över vad han nu skulle säga. Det låg lika som en intensiv spänning i atmosfären i synagogan. Vad skulle han säga om detta märkliga skriftställe? Han måste ju förklara sig på något sätt. Och så begynte Jesus tala. Och vad vi här har återgivit är troligen bara inledningen till hans avhandling den där dagen, och det viktigaste som han sa. Men när han nu bröt tystnaden, så inledde han predikan med dessa fantastiska ord: idag är detta skriftens ord fullbordad inför era öron. Vad Jesus här betonar är att idag är det fullbordat. Denna dag har uppfyllelsen av dessa profetior tagit sin begynnelse. Vad Jesus alltså säger är att nu har nådens tid brutit in. Nu kan de fattiga bli lyckliggjorda. Nu kan de fångna få uppleva frihet. Nu kan de blinda få uppleva andlig syn och Guds ljus. Nu är frälsningens dag. Det är vad han står upp och säger i Nasarets synagoga. Detta har nu fullbordats inför era öron. Era öron. Borde inte ha stått ögon. Det var inte fel läsning. Och det var heller inte felskrivning. Jesu tolkning av denna profetia, denna sabbat, var samtidigt en fullbordan av den. Och de som nu satt i synagogan kunde höra rösten av honom om vilken Jesaja 61 talade. Jesu betoning ligger i att funktionerna för Herrens tjänare, sådana de beskrivs i Jesaja 61, är nu fullbordade i hans person. Och det är för detta syfte som jag blivit smord av anden, menar han. De lyssnade till hans undervisning. Och det står i vers 22 att de gav honom alla sitt vittnesbörd. Ja visst. Inte dock i den betydelsen att de godtog vad han sa. Men de erkände lika som att ryktet om honom som en framstående lärare, det var sant. vad de hade känt om honom under de tysta åren hemma i Nasaret hade kanske föranlett dem att ifrågasätta ryktenas riktighet. Men nu när de själva fick höra honom, då måste de ge honom sitt vittnesbörd. Denne man kan verkligen undervisa. Och de förundrade sig, står det. Men det betyder inte att de fylldes av beundran inför det som han sa, utan att de förr var förbryllade över vad han sa, innehållet i hans undervisning. Hur kan han säga sånt? Han som bara är Josefs son. Men vilken rätt kan han tala på ett sådant sätt att det här skulle vara fullbordat genom honom? Och deras attityd övergår allt mer från förvåning till irritation och indignation och så småningom till öppet förakt och fientlighet. Man liksom knöt näven allt hårdare. Hur vågar han komma hit och säga sådana saker till oss? Varför skulle vi behöva godta sånt ifrån honom? Vi vet ju vem han är. Hur kan han göra anspråk på att vara Gamla testamentets uppfyllelse? Nej, det här tänker vi inte svälja. Då får han minsann först bevisa genom något tecken. Han lär ju ha gjort vissa tecken på andra ställen. Och ni ser och känner hur viskningarna börjar gå. Misstänksamheten. Och Jesus förnimmer mycket klart deras tankar och hör deras viskningar i bänkraderna. Och han säger i vers 23: helt visst ska ni nu vända mot mig orden, läkare, bota dig själv, och säga, sådana stora ting som vi har hört vara gjorda i Kapernaum, sådana må du göra också i din hemstad. Och genom att göra under menar de alltså att han skulle kunna rädda sitt rykte bland dem också. Bevisa din höga position idag. Utför de under som det påstås att du har gjort i Kapernaum. Jesus säger, sådana stora ting som vi har hört att du har gjort. Det står inte sådana stora ting som vi vet att du har gjort. Detta antyder en viss skepsis inför ryktet om Jesus. En viss osäkerhet om ryktena verkligen var sanna. Och uttrycket bota dig själv skulle upprepas många gånger i Jesu liv och få ett avlägset eko nu om 3 år när han hängde där. Och Israels ledare trädde fram och sa, hjälp dig själv nu då. Om du är Guds son, stig ner från korset då. Då ska vi tro på dig. Egentligen ett eko från djävulen själv när han hade sagt ute i öknen, om du är Guds son, gör stenarna till bröd då. Bevisa då. Men eftersom Jesu ord inte hade mottagits i tro, lyssna nu, eftersom Jesu ord, hans förkunnelse, inte hade mottagits i tro, så fanns det heller ingen plats för under och tecken. Jesus utför nämligen aldrig under bara för att tillfredsställa människors nyfikenhet eller för att avhjälpa deras ovilja att tro. Det är under hans värdighet att framstå som någon slags trollkonstnär för att din och min nyfikenhet ska tillfredsställas, eller för att han slutgiltigt ska avväpna dem som inte vill tro. Vers 24: sannerligen säger jag er, ingen profet blir i sitt fädernesland väl mottagen. Det finns många olika ordspråk som uttrycker den här sanningen, att den som lever nära en storhet sällan uppskattar densamma. Eller människor är alltid mer disponerade att se storheten i en främling som kommer än att se den i en som de väl känner. Jesus tänker inte göra något under för att vinna deras gunst den här dagen. Hans hemstad Nasaret står denna tragiska dag plötsligt som en symbol för hela den judiska nationens attityd som snart skulle göra sig kunnig. Han passade inte in på deras messias ideal, ser du. Och i vers 25-27 så ger han liksom en förklaring på deras antagonistiska attityd. Och han med hjälp av 2 gammaltestamentliga exempel. Han menar genom att peka på Elia och Elisa att jag är lik profeterna inte bara i den behandling som jag utsätts för av mina egna, utan också i min gärning är jag lik dem tydligen. För Elia och Elisa fick utföra under till välsignelse för människor som inte var israeliter. Elisa fick gå till en änka som levde utanför Israels gränser och där göra ett under i hennes fattigdom. Och Elia gick till änkan. Elisa fick bota Namans spetälska, men han var från Syrien. Trots att det fanns många änkor och spetälska människor i Israel, så är det här ett exempel på hur Gud ibland måste gå utanför gränserna, därför att man inte är villig att ta emot hans ord. Och därför heller finns ingen plats för de under som skulle ha bringat detta folk lycka och glädje. Nasarets invånare, ville Jesus säga, har inga företräden. Vad Gud ger, det ger han bara av nåd. Om ni inte vill ta emot mig, så finns det heller ingen plats till under. Jag måste lämna och gå till dem som ska taga emot. Och han antyder tydligen här att det är hedningarna som ska ta emot. Och nu blev det uppror i synagogan. Ingen hade undgått att förstå hans illustrationer från Gamla testamentet. Nu var måttet rågat. Han hade jämfört dem med judar på Elia och Elisa tid, som Gud hade gått förbi till förmån för hedningarna. Så fick man inte tala om sin hemstads invånare. På samma sätt hade ju Paulus förargat Jerusalems judar när han hade sagt att Gud hade sänt honom till hedningarna. Inte den punkten i Apostlagärningarna 22 hade man lyssnat till Paulus, men när han sa det, då började man skria och talet avbröts. Och den här dagen så tålde man inte längre att lyssna till Jesus. Man drev honom ut ur synagogan och skuffade honom framför sig på Nasarets gator som ett hjälplöst offer. En uppretad mobb skuffar snickarsonen framför sig. Och själv så låter han sig tydligen skuffad, tigande i sorgsen tystnad. Ur stan med honom! Det handlade inte om någon formell avrättning med föregående rättslig prövning. Det var rena lynchstämningen. Ur stan med honom, upp på ett berg med honom. Låt oss störta honom ut för stupet så vi blir av med honom. Men när de just skulle slutföra sitt onda uppsåt, så hände någonting märkligt. Då vänder han sig plötsligt om i majestätisk värdighet. Och det är lika som bara hans blick får dem att hastigt tystna och ta händerna ifrån honom och vika undan när han börjar gå emot dem. Villigt vika undan i lydnad, lika som Röda havet en gång för Israels barn när de gick där igenom. Ingen vågade säga ett ord. Ingen vågade lägga handen på honom. En oväntad fruktan och respekt hade kommit över dem alla. Och han går rakt igenom hopen, står det. Själv sa han inte ett ord av stränghet eller vrede. Han utförde inget plötsligt mirakulöst under som skulle ha ingett dem en rädsla eller fruktan för hans person. Han bara gick rakt igenom hopen. I sig själv ett under, mina vänner. Men inte av det slag som man ville ha i Nasaret. Gud kan beskydda de sina, lik Daniel i lejongropen en gång. Ännu var inte Jesus stund kommen och ingen kunde göra honom någonting ont. Med sorgsna steg lämnar Jesus Nasaret den här dagen. Och så vitt vi vet kom han aldrig tillbaka till sin hemstad. Korsets skugga hade börjat falla tung över honom redan nu. Nasaret hade haft sin sökningstid. Nåd hade erbjudits dem så klart, så fantastiskt, så härligt, i det att han själv som skulle föra in nåden stod mitt ibland dem i synagogan. Men det var blinda, precis som Jesaja hade sagt: med seende ögon ska de inte se, med hörande öron ska de ingenting höra. De hade varit så nära den där dagen, en enda gudstjänst ögonblick, ett rätt val den stunden, och allt skulle ha varit annorlunda. Men han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Min vän, han har kommit till dig många gånger. Många gånger har du suttit med i en gudstjänst som denna. Du har känt att han har talat till dig om nåd, om andligt ljus, om liv, om frihet. Du har inte knutit näven mot honom kanske, men du har vänt honom ryggen och gått ut den ena gången efter den andra. Nu kommer han idag än en gång. Än en gång. Hur ska du göra nu? Som människorna i synagogan. Tänk att jag den här gudstjänsten kan säga: idag är detta skriftens ord fullbordat inför era öron. Inte i det att ni ser eller hör mig, men där i att idag är fortfarande frälsningens dag. Idag kan du bli fri. Idag kan du få uppleva Guds ljus. Idag kan du bli befriad från förtryck under synden. Idag kan det ske. Idag är nådens dag. Se, nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Men det heter också: idag, om ni får höra hans röst, så må ni inte förhärda era hjärtan. Det går tydligen att göra det. Att säga nej så många gånger att till slut ditt hjärta verkar okänsligt för rösten som talar så sakta och stilla och kallar på dig. Vill du säga ja idag? Ska du lämna ditt liv åt honom? Han är här för din skull. Eller ska du lämna och han lämna sorgsen, som han lämnade Nasaret en gång?